Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Design of Design Essays from a Computer Scientist är en essäsamling från 2010 av Frederick P. Brooks Jr. Mest känd för The Mythical Man Month och för sitt arbete med IBM System 360. Boken är inte en handbok med en enda metod för bättre design. Istället undersöker Brooks vad designarbete faktiskt innebär när människor försöker skapa komplexa, användbara och tilltalande lösningar under begränsningar. Hans perspektiv har rötter i datavetenskap och stora teknikprojekt, men han rör sig även mellan arkitektur, produktutveckling och andra designområden. Syftet är att identifiera återkommande villkor i design såsom budgetar, estetiska bedömningar, verktyg, experiment och samarbete. Brooks kombinerar principiella resonemang med erfarenheter från bland annat husbyggande och datorutveckling. Formen är medvetet prövande eftersom design enligt honom inte kan reduceras till en helt förutsägbar process. Boken vänder sig därför både till praktiker och till läsare som vill förstå varför god design kräver omdöme, tydliga avvägningar och mod att fatta konsekventa beslut. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, design är en iterativ sökning, inte ett problem med ett enda rätt svar. Brooks behandlar design som en verksamhet där målet sällan är att hitta den enda korrekta lösningen. Designen måste istället utforska ett utrymme av möjliga lösningar, jämföra dem och gradvis förtydliga både problemet och svaret. Det är särskilt viktigt i mjukvara och andra komplexa system, där kraven kan vara ofullständiga, motstridiga eller föränderliga. Ett tidigt förslag är därför inte bara ett utkast som väntar på att förfinas, utan också ett sätt att lära sig vad uppgiften egentligen kräver. Brooks betonar designempiri, alltså att man använder erfarenhet, prototyper, testning och observation för att pröva antaganden. Det skiljer sig från idén att en tillräckligt detaljerad analys på förhand kan eliminera osäkerheten. Analys behövs, men den ersätter inte mötet med en konkret lösning. Resonemanget har en praktisk följd. Projekt behöver planera för omtag och utvärdering, snarare än att behandla varje ändring som ett tecken på misslyckande. Samtidigt är Brooks inte okritisk till ändringsvilja. Iteration måste leda mot en mer sammanhängande helhet, inte bli en ursäkt för att undvika beslut. Designprocessens kvalitet beror därför på förmågan att lära snabbt, välja med omdöme och hålla fast vid det som visar sig fungera. För det andra, budgetar och begränsningar formar lösningen. De är inte bara hinder. En central del av boken är Brooks breda syn på budget. Han avser inte enbart pengar utan även tid, personal, teknisk kapacitet, uppmärksamhet, material, utrymme och komplexitet. Varje projekt har ändliga resurser och design handlar till stor del om att fördela dem där de gör mest nytta. Detta gör begränsningar till en del av själva designproblemet. Ett system kan exempelvis få fler funktioner, men då blir svårare att förstå, underhålla eller använda. En byggnad kan få fler kvaliteter, men samtidigt bli dyrare eller långsammare att färdigställa. Brooks perspektiv är användbart eftersom det motsätter sig två enkla missuppfattningar. Den första är att god design uppstår när budgeten är obegränsad. Den andra är att ekonomisk kontroll automatiskt ger en god lösning. Istället måste designen avgöra vilka egenskaper som är bärande och vilka önskemål som bör prioriteras ned. Sådana val är inte en administrativ restpost efter designen, utan uttryck för designens värderingar. Bokens erfarenheter från stora datorsystem gör poängen tydlig. När många delar ska fungera tillsammans får varje extra undantag och varje tillägg en kostnad som kan sprida sig genom helheten. God design visar sig därför i tydliga prioriteringar och i en medveten hantering av vad man väljer bort. För det tredje, estetik och stil ger komplexa system en begriplig och sammanhängande form. Brooks argumenterar för att estetik inte är en ytlig utsmyckning som kan läggas till när funktionen redan är klar. I design av hus, produkter och programvara påverkar form, ordning och stil hur väl en lösning kan förstås och användas. En sammanhängande stil gör att delarna tycks höra ihop och att användaren lättare kan förutse hur systemet fungerar. I mjukvara kan detta handla om konsekventa begrepp, likartade gränssnitt och en arkitektur vars principer går att följa. I andra designfält kan samma idé uttryckas genom proportioner, materialval eller en tydlig relation mellan detaljer och helhet. Brooks kopplar därmed estetik till praktisk kvalitet. När utformningen saknar enhetlighet ökar den mentala belastningen eftersom människor måste lära om från del till del. När stilen är konsekvent kan den däremot bära information och minska behovet av extra förklaringar. Det betyder inte att design ska vara dekorativ eller stel. En stil måste tjäna uppgiften och kunna hantera verkliga krav. Men Brooks avvisar tanken att tekniska projekt kan bedömas enbart med mått på prestanda och kostnad. De behöver också bedömas utifrån elegans, klarhet och den upplevelse de skapar. För projektledare innebär det att estetiska frågor bör tas upp tidigt när de fortfarande kan påverka strukturen istället för att lämnas till en slutlig putsning. För det fjärde. Verktyg hjälper designen, men de ersätter inte professionellt omdöme. Boken granskar verktygens plats i designprocessen, utan att göra dem till huvudförklaringen till goda resultat. Verktyg kan göra det lättare att modellera, dokumentera, testa, kommunicera och ändra en lösning. I datorbaserad design kan de också hantera delar av den tekniska komplexitet som annars skulle bli svår att överblicka. Men Brooks återkommande poäng är att verktyg inte själva avgör vad som bör byggas eller vilka kompromisser som är rimliga. De kan till och med göra det enklare att producera fler varianter, fler funktioner eller mer dokumentation än projektet behöver. Därför måste verktygsanvändning styras av en tydlig uppfattning om problemet och om den önskade helheten. Detta är särskilt relevant i team där verktyg ofta används för samordning. Delade modeller och gemensamma processer kan minska missförstånd, men de kan inte skapa samsyn om gruppen saknar gemensamma begrepp och prioriteringar. Brooks erfarenheter från systemutveckling ger resonemanget tyngd. I stora projekt är den viktigaste svårigheten ofta inte att framställa enskilda komponenter, utan att få deras gränser och samspel att fungera. Verktyg bör alltså bedömas efter om de förbättrar förståelsen, återkopplingen och samordningen. När de används så förstärker de skicklighet. När de används som ersättning för tänkande riskerar de att dölja dåliga beslut bakom en effektiv process. Slutligen. Stora designinsatser kräver djärva beslut och designer som kan se helheten. Brooks avslutar sin breda diskussion om design med frågor om designers kvalitet och ursprung. Han framhåller att bättre resultat ofta kräver djärvare designbeslut, men det menas inte vårdslöshet eller en smak för spektakulära lösningar. Det betyder att en designer ibland måste välja en tydlig riktning, även när alternativ kan hållas öppna och när kompromisser känns tryggare på kort sikt. Komplexa produkter och system blir lätt splittrade om varje konflikt löses genom att lägga till ännu ett undantag. Ett sammanhängande grepp kan vara svårare att försvara i stunden, men det kan skapa större klarhet på lång sikt. Brooks intresserar sig också för hur skickliga designers utvecklas. Hans svar är inte att talang kan ersättas av en formel. Erfarenhet från verkliga projekt, kontakt med andra framstående designers och upprepad reflektion över resultat spelar en viktig roll. De fallstudier och designresor som boken använder fungerar därför inte bara som historiska exempel. De visar hur olika lösningar vuxit fram ur särskilda krav och hur designbeslut lämnar spår i slutprodukten. För läsaren ligger värdet i att träna blicken för samband mellan intention, begränsning och form. Den som ansvarar för ett projekt får dessutom en påminnelse om att skapa förutsättningar för kvalificerat omdöme, inte bara för snabb produktion. Designkompetens handlar här om att se mönster, ta ansvar för helheten och lära av konsekvenserna av tidigare val. Sammanfattningsvis, The Design of Design passar bäst för erfarna eller blivande designers, systemarkitekter, ingenjörer, produktansvariga och projektledare som arbetar med komplexa lösningar. Den är också relevant för arkitekter och designforskare, eftersom Brooks konsekvent jämför hur liknande frågor uppstår i olika praktiker. Läsaren bör dock inte vänta sig en stegvis metod, en samling snabba regler eller en modern introduktion till ett enskilt designverktyg. Bokens nytta ligger istället i dess begreppsliga skärpa. Den hjälper läsaren att se budgetar som designval, estetik som en del av begriplighet, experiment som en källa till kunskap och verktyg som stöd snarare än ersättning för omdöme. Detta kan göra det lättare att diskutera svåra avvägningar i team och att upptäcka när ett projekt förlorar sin sammanhållning. Jämfört med många böcker om designmetoder utmärker sig The Design of Design genom Brooks ovanliga kombination av praktisk erfarenhet från mycket stora datorsystem och ett genuint tvärdisciplinärt perspektiv. Han försöker inte göra design mekanisk. Tvärtom visar han varför den förblir en mänsklig disciplin där erfarenhet, smak, analys och beslut måste samverka. Essay-formen innebär att vissa läsare kan uppleva boken som mindre linjär än en traditionell lärobok. För den som är villig att läsa reflekterande är det också dess styrka. Den ger inte färdiga svar på varje projektfråga, men den erbjuder ett mer hållbart sätt att tänka om hur goda lösningar växer fram. Om du vill stödja Frederick Brooks Jr. Du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!